Let's snacka plast med Ted och Anders.
Hallå, hallå och välkomna tillbaka till podden. Hur är läget, Anders Torstensson?
Du, det är bra. Fortfarande lite sömndrucken. Men vad fasen, det är bara att köra på. Man måste utnyttja alla dygnets timmar.
Precis. Va? Det var ju länge sedan vi spelade in nu. Det var ju typ en hel vecka sedan. Eller inte, va?
Ja, men
24 timmar sedan.
Precis. Så att det gäller liksom hålla ångan uppe. Du, det är avsnitt 20. Och hur ball är det med den liksom nästa steg liksom i firandet? Att vi tar in en riktig poddlegend. Tjänare Tommy!
Tjena grabbar!
Sist ut av kedja utgänget, men liksom vi sparar ju det bästa till sist.
Jag tänkte också det när jag hörde att det skulle vara sist, så då man får leva på det.
Ja. Nej, men underbart att ha dig med.
Jättekul att vara här, framförallt.
Ja, men vi satt lite och diskuterade i försnacket att det är så roligt att få ta er så här på tu man hand. För att vi vill ju veta mer och mer. Så nu har vi ju chansen. Vi ska bara se om Ted är med i matchen. Annars så han fick en liten hostattack här. Han kommer då tillbaka alldeles strax. Du, hur är läget, Tommy?
Det är bara fint. Jag är precis som dig lite småtrött faktiskt. Men nej, det rullar på. Semestern rullar på fort. Nu är det bara 5 veckor kvar.
Underbart. Ja, fy vad gött.
Ja, men det är skönt.
Var sitter du?
Just nu sitter jag i Norsjö, i Norrlands inland, hos min svärmor.
Ja, ni är kvar där.
Mm. Har spenderat nästan en vecka lite mer än en vecka i Falun. Och så, ja, snart en vecka här uppe också. Så, nej. Ingenting speciellt planerat egentligen. Det bara...
Vad gör man där? Man bara är?
Men typ, man bara är. Nej, men mycket träning har det blivit. De har en liten niohålare här som jag sågade bort och kedde ut häromdagen. Men det är trevligt att det finns kastmål.
Du vet att vi hade gett en punkkula för en nioårsbana här i Lidköpingstrakten. Men nu är vi på gång. Vi kan ta mer om det senare för att vi har lite progress kring banan i Lundsbrunn.
Ja, jag vill gärna höra hur det går med den.
Jo, men alltså seriöst, så det kan bli jättebra. Så är det med det. Vi ska se, hur har vi Ted med oss?
Ja, ursäkta. Jag fick världens hostattack här.
Ja, yes. Nu är vi två proffs här, vet du, så att du kan gå och ta en biobreak om du vill. Jajamän, inga problem.
Mm. Nej, men superkul att ha med dig, Tommy. Jag tycker att det ska bli superroligt, precis som vi pratade om innan. Vi brukar ju köra lite såna här snabba frågor. De har du säkert hört någon gång.
Det har jag.
Mm, kul. Är du sugen på att ta dem igen då? Eller ta dem för första gången, rättare sagt. Mm. Men med dig i tappning.
Jag borde ha tränat på det här, men det är bara att köra. Vi tar dem på volley.
Yes. Vem är du?
Tommy Bäcke heter jag. Jag är väl mest känd, eller vad ska man säga, från, från kedja ut. Det är väl där folk känner igen mig från podden där. I övrigt så är jag väl en glad amatör som spelar discgolf så fort tillfälle ges.
Mm. Precis som vi har. Och så, ursäkta Anders.
Vad är det för ålder på dig?
28 blev jag nu i somras.
Snyggt. Snart master då?
Ja, eller hur? Sen blir nog ålderskässen snart.
Precis. Du, vad jobbar du med till vardags?
Jag jobbar på en sportbutik och är logistikansvarig. Där sköter in och ut leveranser och så vidare.
Mm. Kul. Hur ser din familjeställning ut?
Jag har en sambo och en liten dotter på 2 år som... det är väl de som är närmast. Mm. Skulle vi ta min övriga familj så får vi nog se bifogad fil, tror jag.
Ja, precis. Ja, gött. Vad har du för hemmabana?
Får säga att det är Mariehemsängarna i Umeå, men I20 ligger ju faktiskt lite närmare. Men jag säger Mariehem. Där jag oftast håller till.
Det är I20 ingenting du vill kännas vid, så att säga?
Jo, jag tycker om I20 på det sättet, men det är otroligt mycket folk. Oftast på vakna tider, om man säger så. Så det, midnattsrundarna, då funkar det, men annars är det är svårt att ta sig fram.
Ja, det är sjukt. Det är helt crazy.
Är du Umeåbördig från början, eller var är du?
Nej, jag är från Falun, från grunden.
Ja.
Så där nere har ju mamma och pappa och syskon och sådär. Flyttade till Umeå 2016, tror jag. Januari där kring, och så började plugga, och så träffade jag sambon 2017. Och så, ja, på den vägen är det.
Just det.
Det var plugget som drog dig uppåt, så att säga.
Ja. Började plugga fysioterapeut och gjorde 1,5 år på det. Sen tog jobbet över.
Wow. Gött. När började du spela discgolf?
Det här är ju en fråga som alltid får olika svar, känner jag, när jag får den frågan. Men jag minns inte exakt årtal, men jag tror att det var runt 2013 eller 2014 som jag gick min första runda. Då var det en kompis som tog med oss ut, och jag tyckte att det var skittråkigt. Helt enkelt. Alltså, jag förstod inte hur man kunde tycka att det var kul. Sen i samma veva så blev en annan kompis, eller en väldigt bra kompis, Robin Willman, blev ju fast direkt. Så han fortsatte rycka med mig, och så till slut så var jag fast jag också. Så då, det är väl, jag har väl honom att tacka att jag sitter här idag.
Kul, men då var du nere i Falun som sen när du började spela?
Ja, på Åsbobanan där.
Ja, för du har ändå ganska lågt PDGA-nummer om man ser till 77 någonting, va?
77-419, om jag inte är helt ute och cyklar. Det där är ju någonting som jag har lagt på minnet.
Eller hur? Visst gör man det? Det är jättekonstigt. Det är samma som mitt. Jag har 55-097, så att det...
Det är också ganska lågt.
Ja, det är ju det. Men sen är jag ju gammal också, så det är inte så konstigt.
Man är inte äldre än vad man gör, så vet du.
Nej, men så är det. Sen var det så, jag skaffade ju PDGA-nummer ganska sent. Hade jag skaffat det 96 när jag började spela, eller 95, då hade jag nog haft betydligt lägre.
Jag gick med i PDGA 2015, ser det ut som. Så ja, det kan nog stämma där, 2013-2014, första rundan. Och första tävlingen gjorde jag 2015 på domarringen.
Just det.
En gammal Origo-tor.
Precis.
Hade man fattat värdet, Ted, av hur ball hade varit med lågt PDGA-nummer, så hade man ju lagt in den betalningen per omgående.
Jag var lite sugen på att få med Maja faktiskt. Ta med henne i PDGA när hon typ var 1 år, men det gjorde jag inte. Så det får ju...
Tanken har slagit mig också. Och slänga in dottern på en gång, men sambor man lite så här, nej.
Då kommer det bli liksom ändå att de får sexsiffrigt.
Ja. Mm. Och du kan tänka dig, helt sjukt om mina... Var hon 2 nu?
Ja.
Tänk om 11 år, om hon är 13 och börjar spela. Och har liksom sexsiffrigt nummer, och de andra har typ 20-siffrigt, känns som. Nej, men...
12 miljoner 832.
Ja.
Vi får väl se om PDG överlever ens.
Ja, exakt.
Det är nästa bild nu.
Hot take.
Ja, precis. Annars så siktar vi på Worlds Girls 12 and under.
Ja, men ja, precis. Du, vilka 3 diskar klarar du inte utan i din bag, och varför är det så?
Första är väl ganska givet, det är A2. För att det är en disk som, när man väl har slitit in den, så går den att använda till vad som helst i princip. Så den är ju solklar. Sen har vi PA3 som jag puttar med. Det är ju, ja, den enda disken som jag säkert använder varje runda. Så den går inte att klara sig utan, i och med det. Sen är det väl lite fler att välja mellan. Men jag skulle säga i dagsläget att det är en FX2. Som jag har nyfunnit kärleken i.
PA3. Rätta mig om jag har fel. Är den bidad eller obidad?
Den har bid.
Och den är ganska djup, eller? Relativt.
Nej, inte jättedjup, men den är inte grund heller.
För vilken disk är det som är ganska lik typ KC Aviar?
Ingen aning.
För det är ju typ, jag vet ju detta.
Kan det vara PA4 det? Alltså i känslan i så fall. För PA4 tycker jag är lite djupare.
Ja, KC Aviar är ganska stabil, om man säger.
Den är inte PA4.
Nej, så jag tror att det är en PA2 eller en PA3 i så fall som är ganska lik.
Har KC Aviar en bid också?
Ja.
Ja, men då måste det vara PA3. För PA2 har inte bid.
Nej, då är det nog en P3 mm. tror jag. För att det är väl ganska många, jag tror... Vad heter han? Thomas Gilbert?
Ja.
Gick ju över. Jag tror att han puttar väl PA3, va?
Yes, stämmer.
Han puttade KCA vi har innan. Så att jag tror att de är... För de går att få ganska styva, eller? I plasten.
Ja, du har ju... Ja, 350 skulle jag tippa på att han puttar med då. Om man vill ha det styvare.
För KCA vi har den är stenhård. Mm. Verkligen. Det... Så det är kul. Jag var på Anders på frågade när kommer att kasta plast med någon sån styv rackare, för de alla är för mjuka.
Det är ute nu.
Jag puttade ju med Reko en gång i tid annars.
Mm. Jag vet. Det var... Anders, vad tyckte du om den då?
Det är väl den och PA3 som jag har kunnat putta med i princip. Så nej, jag gillade Reko då. Och det, ja, en trevlig disk.
Det är en väldigt populär disk också. Och den är nice.
Till skillnad från Berg, eller?
Ja. Jag låter dig ha det. Det går bra.
Du Tommy, vad tycker du om koriander då?
Klockrent.
Den frågan. Ha?
Klockrent, kör bara.
Ja, superbra.
Jag tar skönt.
Ja, nu är ni tre som... Nicky var väl så, han visste väl inte riktigt vad koriander var. För det kanske inte finns i Norrland. Men...
Jo, men koriander det är trevligt att ha någon i maten, tycker jag.
Visst är det så. Yes. Ja, men gött då. Det var väl de små frågorna. Vi studsar väl vidare. Jag tänkte säga att vi ska gå till veckan som har varit. Men det har ju inte varit någonting i veckan.
Totalt dött har det varit.
Nej.
Det kan man tro. Men det har ju typ spelats några tävlingar i alla fall.
Mm.
När vi släpper detta, som blir om en vecka då. Så kommer ju Des Moines.
Har
spelats. Des Moines. Ja, precis. Den spelas ju, för det var lite det som tänkte komma till. Jag har skrivit upp här tävlingar som kommer, för nu är det ju tjäna pommes frites, det är ju tävlingar varje helg nu.
Mm.
Mm. Men det är ju Des Moines, och sen är det väl den här vad ska man säga, hittepå-tävlingen på Funky Farms hos Ben Askren.
Mm.
Celebrity Pro-Am Invitational, så den känns väl som en kan vara precis vad som helst. Och du...
De är ju superpepp för detta.
Mm. Ja, ja.
Alla som ska vara med. Och...
Jo, men det är väl inte konstigt att de är rädda för att få en nacksving av Ben Askren. Liksom. Det är väl vem som helst vart.
Nacksvings?
Ja. Vad är det för upplägg?
Oj, ja, alltså ska jag killgissa nu då? För det är det här det kommer bli. Så är det ju, jag skulle tro att det är en amatör och en pro som pargolfar ihop.
Okej. Okay.
Mm.
Det är väl lite som de här golftävlingarna som de har kört, där de har någon celebrity som går ihop med något pro. Jag bara tror det i alla fall. Jag har ingen aning. Men, Sen är det ju D-Glow. Ha? Vad sa du?
Det blir nog roligt hur som helst. Tror jag.
Precis. Sen har vi D-Glow. Är det inte den som är två banor?
Eller det är det väl. Vad är det inte den som spelas på?
En ganska vattenbana och sen en annan bana, va? Har jag för mig. Jag tycker att den är riktigt bra. Det var väl där, vad hette han?
Väl där för några år sedan.
Ja, exakt. Där finnen smaskade i ett ace på en av de här långa par fyra hål. Eller i fairway ace på de här. En eagle.
Great Lakes Open, ja.
Ja, precis.
Mm. Den är nice.
För det är väl en av de kastar första hålet på en av banorna är väl över den här stora vattenreservoaren, va? Och så kastar de ner för kanten på den och sen upp för kanten igen. Det verkar så här helt meningslöst hål. Men den andra banan utav dem verkar vara roligare, tycker jag i alla fall. Det är den i alla fall. Och sen har vi ju The Preserve, som jag ser fram emot helt sjukt mycket.
Jag också.
Så att den kommer bli mäktigaste tävlingen på året nästan. Och sen är det Ledgestone. Den är, känns som en bana som man hade typ dukat under på, tror jag, om man har gått.
Mm. Det är rätt så tunga tävlingar är cashmässigt här. Placerar man sig bra på de här så bygger man rätt så gött inför off-season sen.
Ja, Ledgestone drar väl en del deg, har för mig.
De är tunga.
För mig att det är den som har cashat bäst genom åren. Faktiskt. Förutom då Hayley Kings vinst på DGPT-finalen förra året. Vad drog hon? 30 kakor, va? Jag tror de delade 20-20 på pengarna till vinnarna. Men sen så var det någon finansiär som gick in och tryckte in 10 000 till damerna.
Mm, just det. Coolt.
Yes. Sista hittar du någonting där, Tommy, om D-Glow?
Vad sa du?
Hittar du någonting där om D-Glow?
Jag tänkte bara kolla prispengarna från i fjol.
Mm.
Och då var det 6 000 på vinnaren. Vice Hockey vann ju herrarna. Och damerna så var det 1700 på Katrin Allen där.
I Ledgestone?
Ja.
Eller D-Glow? Ja.
Ledgestone.
Mm.
Får vi se vad som händer i år då. Nej, det tyckte jag var lite småpissigt. Nej då, de löser nog till något bra i år. Det har ju smält på. Så att jag tror att många vill ta chansen att putta in lite där.
Men det där tycker jag är... Alltså vi var inne och petade lite i det. Men just alltså cashstegen neråt. Jag förstår inte varför liksom på VM de ska ha cash ner till 86 plats eller någonting sånt. Nej. Det är ju pinsamt. Eller förlåt. Förlåt discgolf Sverige, men jag tycker att man kan tajta upp det. Ge folk mer betalt för de högre placeringarna, och då kanske vi någon gång kommer kunna jämföra oss med alla andra sporter som är faktiskt representerade högt, nu när vi ändå börjar få lite coverage på det.
Mm. Det är en femma när de siffrorna där nere också börjar liksom stiga. Man kan liksom fylla på neråt. Men nej, jag tror... Kanske är som du säger.
Ja, men frågan är hur långt ner ska vi ha en cashstege egentligen? För jag menar, det är ju så här. Du har ju en liten procent av alla de proffsen som torar hela tiden. De vi ser på de stora tävlingarna. Jag kan ju tycka att det ska vara en bättre prisstege. Och sen ska sponsorerna faktiskt gå in och ta hand om sina spelare. Alltså de som vill komma upp på toren. Får de sina tävlingar betalda, lite respengar och så lite cash utav dem. Så att de överlever också och kan börja spela på en högre nivå. Men att du ser att du kommer upp till cashpengar. För de ska ju inte, alltså toren ska ju inte kunna gå ut på att de som åker runt måste casha varje tävling liksom för att överleva överhuvudtaget.
Mm.
Eller?
Nej. Samtidigt så är det så att lite pengar in offsätter i alla fall någonting.
Alltså jag
jämför med min kompis som åkte runt och tävlade dubbel i tennis. Mm. Och de gångerna han fick med sig lite grann, så var det var ändå jäkligt viktigt.
Ja.
För att man har utgifter på vägen dit. Liksom.
Mm. Missförstå mig rätt, Anders. Jag säger inte att inte det ska vara cash. Jag säger bara att jag tror att vi behöver också se att alla sponsorer som tar hand, alltså de ska ta hand om sina spelare. För det ska också vara någonting när du kommer med team.
Ja.
Som ett tournament-team eller vad som helst, att då ska du också få mer pengar utav för det du drar in till sponsorerna just nu, alltså om man säger disktillverkare som har ett team. Alla de intäkterna som de får via sociala medier och så vidare som de skulle haft som reklamkostnader egentligen förr. För det, alltså, det är ju så. Alltså Instagram, Facebook, alla de här grejerna, det genererar ganska mycket pengar om du ska se vad det skulle kosta det i intäkter för reklam förr. Så är det ett ganska billigt sätt för dem att faktiskt nå ut nu. Mm. Och jag tror att de behöver göra mer för, liksom, för det. För att det genererar nog en hel del pengar. Jag menar, sen är det så här. Vissa företag är inte stora. Men jag menar, vi pratar om stora drakarna. Typ Prodigy, Discraft. Du har Innova. De som har varit med liksom länge och har ett gediget kapital. Liksom.
Mm.
Eller vad tror ni?
Nej, jag är inne på samma spår som du, Ted. Absolut. Visst att vi ska ha cash längre ner i stegen också, men jag tycker att fokus på de summorna som faktiskt är någonting att prata om ska ligga i toppen.
Mm.
För någonstans måste du kunna premieras också för den insats som du faktiskt kan stå för.
Mm.
Men då är det är lite sådär moment 22, eller lite talar emot lite sig själv, att om man så ger de högsta placeringarna mer. Men de är ju ofta de som har feta sponsorkontrakt.
Mm. Så är det ju. Men jag tänker också så här att jag säger inte att du ska plocka bort cash alltså hela vägen ner, men alltså som 86 plats på ett VM. Jag vet inte hur mycket pengar de ska få. Jag menar liksom, de fick ju ändå ganska bra cash out kontra liksom vad damerna fick, till exempel. Och det blir ju lite konstigt alltså. Jag tycker att det Sen sitter jag här i Sverige och har liksom pratat en liten discgolfpodd om hur liksom vissa ska sköta sitt företag, men jag tycker att det här hela snacket om att vi måste växa sporten, det måste bli större, det måste vi liksom måste nå ut, och då behöver det också vara precis som jag vet att det var någon som vinner på. Ja, men du vinner PGA-VM och så cashar du liksom första plats, ja, men du får bilkontrakt för 5 år och 4 miljoner dollar på kontot liksom. Och så vinner du PGA-VM så får du 10 lopper. Ja, gött. Ändå. Jag är världsmästare, jag med.
Ja, jag förstår det. Samtidigt så är det är tufft alltså. För om vi kollar, ja, typ, kollar Formel 1 då. Vad betalar de ut till vinnaren? Det är ju Red Bull och alla de där som puttar in pengar och ger dem liksom anställningar. De får länge prispengar för att de kommer etta från själva arrangören här.
Ja, det vet jag inte. Har du koll på det, Tommy?
Nej, inte en aning faktiskt. Motorsport är liksom grekiska.
Ja, jag vet det. Ja, så är det. Skitsamma. Det är en intressant diskussion i alla fall.
Ja,
jag håller med. Pengarna måste upp. Men det jag tror att det är så upp, liksom, rampa upp hela skiten, säger jag.
Ja, 100%, Anders. Jag är med dig också. Jag tycker inte att inte folk ska ha pengar för att de är ute och spelar och har bra prestationer. Jag bara tycker att det liksom, någonstans måste vi börja och liksom kratta ut det lite. För att sen som du säger, jag tror att det behövs in mer sponsorer externt. Sådana som faktiskt liksom, som typ nu ser man Celsius går in och sponsrar Paul och några.
Mm.
Det är ju svinbra pengar in.
Mm.
Och jag tror att det behöver också bli. Alltså Red Bull och sånt har ju varit i alla extremsporter i alla år. Har ju varit det som folk lever på mer eller mindre.
Att inte Double G är sponsrad av Monster är ju helt sjukt. Va? Den borde ha suttit som en fläskläpp.
Ja, han har ju ändå cross-outfitten så till det liksom. Och att inte Dickerson är sponsrad av något sånt gammalt hagelbraksföretag, det är också...
Eller hur? För att berätta, gå in och...
This is my 12-gauge.
Trycker in några miljoner i Dickerson, då är det klatschen.
Moonshine Company.
Ja.
Mm.
Nej, men vi, vad säger vi, ska vi kratta vidare? Det här kommer vi kunna älta natten lång, känns det som. Men, ja, Tommy, jag tänkte det. Hur, vi har ju givetvis krattat ihop ett litet körschema för dig. För vi kan ju inte bara hit dig för att sitta och snacka cashouts på tävlingar. Även om vi tycker att det är superroligt. Hur känns det nu en tid efter att ni startade Kedja Ut? Vad har varit roligast i hela resan, om man säger?
Oj, det känns som att det har gått så fort allting också. Vi var inne på 1,5 år snart. Eller ganska precis 1,5 år. Och det var ju som, har ju varit både turbulent men framförallt roligt. Men det som var nästan lite jobbigt var att det tog ett tag innan vi hittade egentligen en identitet som vi faktiskt känner att vi, eller jag känner att vi har hittat det nu i alla fall. Det var väldigt spretigt i början med olika... Ja, men koncept och ska vi lägga upp, vad ska vara för topics och så vidare fram och tillbaka, och det är ju lyssnarna som har gjort att vi har hittat det liksom. Där kommer mycket input och sånt, och det är väl det som man känner har varit roligast med all feedback, och att folk faktiskt vill, ja, men komma in och liksom, ja, men prova det här istället. För jag menar, vi var ju gröna på det där i början och är fortfarande gröna om man jämför med storfräsarna, men det är väl det som har varit roligast, att liksom se den utvecklingen tillsammans med att lyssnarna har fått säga sitt också. Vilket jag hoppas att de känner att de har fått gjort också.
Mm. Det är härligt att höra. För vi känner ju lite att vi är där nu också, Anders. Just de stegen ni var för ett tag sedan. Liksom. Nu är vi 20 avsnitt in. Mm. Och vi känner att vi fortfarande är helt supergröna på det. Liksom. Det är ingen aning hur vi ska hålla på.
Men att, alltså, ni gör det ju fantastiskt bra. Och det är ju det vi märker störst skillnad på. Det är ju framförallt ljudet. Om man frågar Nick i alla fall. Så är det ju där den största resan har skett, och det tycker jag ändå vi är framme och nosar på någonting som är en väldigt bra produkt i dagsläget. Men framförallt innehållsmässigt, så det vi har lärt oss, eller som jag känner att vi har lärt oss, är ju att less is more. Det behöver inte vara krångligt, utan ja, ger vi våran take på grejer och ting och lyckas med bra intervjuer och sur med olika gäster, så då har man kommit en väldigt lång bit på vägen.
Mm. Absolut. Ni har ett koncept och ni har en skön dynamik nu. Liksom, ni har hittat era roller. Och Det märks väldigt väl.
Ja, det tar ju också en sån tid. Liksom, för vi hade ingen aning om när jag och Nicke satt och började i de första avsnitten. Okej, men hur ska det bli? Nu har det blivit att jag liksom, mer har blivit den som kör igång och liksom delar ut frågorna i princip. Det är så jag känner det. Sen vet jag inte hur Nicke och Lina känner. De kanske tycker att det är helt tvärtom. Att det är de som sitter och kastar iväg bollen. Men sen när Lina mer blev stationerad nu i början av det här året, så tycker jag någonstans att vi har hittat våra roller på ett väldigt bra sätt.
Mm.
Definitivt.
Du, om ni hade kunnat ändra något då? Eller om du hade kunnat ändra någonting? Vad hade det varit?
Att inte snåla i början. Men, vi satt och läste på väldigt mycket, men vi försökte hitta genvägar hela tiden. För hur vi skulle kunna göra det så enkelt och kanske till och med så billigt som möjligt. Men man ska inte tumma på de grejerna. Se till att ha bra mickar liksom, och en mjukvara som fungerar för att trycka ut content. Så det hade vi väl kunnat lära oss av. Samtidigt så är det en charm med att vi har gått den långa vägen också.
Mm.
Men med facit i hand, ja, men hur hade det sett ut om vi hade kanske fått den kvaliteten vi har idag ett halvår tidigare till exempel.
Mm.
På det. Men det är väl egentligen ingenting jag skulle vilja ändra på efterhand så nu heller, för alltså det, den resan väger över ändå liksom.
Mm. Mm. Ja, verkligen. Jag går tillbaka liksom och lyssnar igenom en hel del grejer, för nu har man liksom lyssnat varje avsnitt innan. Och så går man tillbaka och lyssnar igenom lite gamla avsnitt också. Jag tycker att det är en fantastisk resa ni har gjort, och det är jätteroligt att höra. Som jag skickade till dig någon gång när jag lyssnade på det här skoavsnittet. Jag blev ju helt själagad. Jag tyckte det var superbra liksom. Så det är
kul att höra.
Mm. Det är riktigt kul. Men vad har ni för vision, eller vad har du / ni för visioner med podden?
Oj, vi har ju, alltså, det är mycket i görningen. Hela tiden liksom tankar och funderingar. Sen vet inte vad vi ska gå ut med här, det som ligger närmast, men vi kanske ska hålla på det ett tag.
Mm,
det vet ju ni vad det är också.
Mm.
Ja. Men visionen är ju framförallt att kunna ge det lilla extra till de som faktiskt stöttar oss via Patreon och sådana grejer. Men också att vi någonstans ska kunna fortsätta leverera en stark produkt, både kvalitetsmässigt men även innehållsmässigt. Då.
Mm. Verkligen.
Härligt.
Så får vi se vad framtiden har att visa. Liksom. Det är, vad som helst kan ju dyka upp.
Det var ju nästa fråga här. Hur ser framtiden ut då, om du tror? Om du skulle få leka lite sajda här.
Oj. Nej, men för oss som sagt, jag tycker vi har liksom hittat våra roller, och vi tycker att Kedja Ut som varumärke har hittat sin roll i Disc Golf Sverige nu också. Någonstans med hjälp av er framförallt också, att vi har den med relationen som vi har skapat på väldigt kort tid. Men framtiden är ju, vi vill ju fortsätta trycka ut åtminstone ett avsnitt varje vecka.
Mm.
Hela tiden, och sen om det kommer någonting extra utöver det, det får vi se. Men det är sånt vi spånar på hela tiden. Okej, vad kan vi göra som är nytt? Vad kan vi göra bättre, och hur vill vi liksom stärka varumärket sig det ut? Det är väl mer de grejerna då.
Mm. Jag håller med dig. Vad, om du får liksom fundera lite kring, hur tror du det kommer se ut och utvecklas på fronten för typ poddar och media coverage framöver? Vad ser vi för utveckling nu liksom, om du tänker?
Den utvecklingen vi såg var ju när både ni och Discord-podden var att lansera nu i våras.
Mm.
Eller vintras var ni till och med kanske. Jag minns inte
riktigt. Ja, vi var ganska, ja precis.
Ja, det måste ha varit i februari, mars där. Mm. Men det är framförallt det. Jag hoppas att det ska dyka upp åtminstone en eller två poddar till.
Mm.
Jag tror inte att Disc Golf Sverige är för litet för det än, utan jag tror att fler kanske behöver få ge sin take. Och jag tycker att poddformatet är en fantastiskt bra plattform för att kunna ge det. För jag är ingen som sitter och raljerar i Facebook-kommentarsfält, utan jag sitter hellre och snackar om det så här liksom, om det är någonting jag vill få ut, och sen vill folk lyssna på det, ja men jättekul, men samtidigt så kan folk välja att inte lyssna på det också.
Mm.
Men jag hoppas att det kommer komma fler poddar, och på media i stort så hoppas jag också att det kommer fler, om man säger, ja men filmbolag.
Mm.
Eller vad säger man? Fler som vill filma precis tävlingar och göra coverage på det. För det tror jag att vi är i stort behov av. Speciellt om vi ser på, nu är ju DGTV Play, de har ju stora grejer på gång, med, både med livesändningar och de gör ju fantastiskt fina coverage redan nu. Men jag tror att vi skulle behöva åtminstone en eller två till.
Helt enig faktiskt, och det här var kul, lite det ni var inne på, för jag tyckte det var otroligt bra text ni hade i ert förra avsnitt, eller det förra avsnittet som det blir nu då när det här släpps, som där ni tog upp lite kring damernas coverage och så vidare, och jag tycker att just den taken på att ja, men en runda blandat i början, en runda damkort och sen en runda NPO då, om man vill ha det, för det är oftast, jag kan tänka mig att det är det som drar den stora publiken, om man säger där ute, så är det väl det. Men jag tycker också att alltså, ge mer språngbräda för damer, för det, alltså, det behövs något så fruktansvärt.
Definitivt. Och jag tycker alltså, där var det en bra grej med att faktiskt Flytime åkte ner och körde tjejkastet också. Det blir ju stort. Och framförallt på enskilda damevent också. Men jag tycker att Elinas take på att faktiskt blanda in och köra mellanrundan bara damer, eller
ja,
sista rundan också. Sen förstår jag också att de som filmar vill ju göra det som gör att de får flest visningar. Nu tror inte att jag, eller nu tror inte jag att Sverige är där i dagsläget att man liksom har tid att stå och solla på vad man vill se, utan nu ser man faktiskt de svenska coverage som kommer oavsett vad det är på, för att det är så pass, men i paritet litet till vad det är i USA och litet till vad det är i Finland. Så jag tror inte man förlorar någonting på det med, om man inte skulle filma en PO lead card till exempel.
Är det inte heller? Vad tror du, Anders?
Nej, och jag är lite inne på det här också. Att vi har ju inte den turen att ha livesända tävlingar än. Men jag skulle vilja ha, om det på något sätt går att få till den här live-feelingen ändå. Att man liksom kan följa turneringen som stort. Och då är det ju också det här med att få in lite tjejer och allt det här. Men det är ju en komplex historia såklart. Men jag älskar ju så som liven har blivit nu. Att man får inblick i lite lägre kort. Och tycker det är superkul. Men det innebär ju som sagt ett mindre företag och springa runt och täcka fler kort samtidigt. Men att liksom kunna ha som en tournament coverage istället.
Ja, för någonstans tror jag vi får inte glömma det heller, att det är folk som gör det ideellt.
Exakt.
Hela tiden. Och för att det är kul.
Jag tror också att Henke och de är ju lite inne på hela live-grejen där, alltså DGTV Play. De har ju, för jag såg att de sände ju någonting live nu sist, va? Och kan det ha varit kvalet så då, va? På lag SM. Som de hade. De gick ut med det lite sådär. De ligger på någon sida, så du behöver liksom, det ligger bakom en paywall än så länge. Men det, jag tror att det finns liksom, behovet finns där. Och jag tror att det, vi kommer nog rulla dit. Sen är det ju svårt, som sagt. De sitter ju och gör detta ideellt. De kör ju liksom bil och till alla grejer och all utrustning och allt.
Men jag tycker att det är rätt väg att gå också. Speciellt om man, ja, men nu kan köra live. Ja, men kör det bakom betalväg. Absolut.
Exakt.
Är de säkra på att de kan leverera en bra produkt och samtidigt liksom känna, men kör det på betalväg. Absolut.
Ja, jag håller med dig.
Definitivt rätt väg att gå.
100%. Jag hoppas ju lite att vi kommer få se en crossfade mellan mediebolagen och ja, men typ vissa som poddar och sånt också. Alltså man kör liksom lite celebrity bjuder in och celebrity, för att jag säger att vi skulle vara någon form av kändisar. Nej, men ändå, ni förstår vad jag menar. Alltså att man tar, för det tror jag kan vara liksom en liten rolig grej också. Att man har, ja men kedja ut, gör en bättre voiceover på liksom någon tävling. Jag tror det var superbra.
Ja, men det har vi ju sagt att det gör vi gärna. Slänger någon att ett kommentatorspår på någon runda så. Det vet jag, ni har varit inne på tidigare på den också. Eller Anders har lägga och fiska lite grann efter coverage.
Som sagt, jag var inte dyr.
Nej.
och det tycker jag någonstans skulle falla sig rätt naturligt också. Att jag skulle ju känna mig väldigt bekväm med att höra eller titta på en tävling och höra Anders och Ted sitta och snacka liksom. För någon som man känner igen rösterna, man tycker att ja, men, man vet någonstans vart de står i åsikter som man har hört i podden också. Och kan någonstans komma lite närmare själva tävlingen också på det sättet.
Det hör ni, pojkar där ute och flickor som håller på och filmar. Bara hör av er. Jag tror både kedja ut och vi är billiga i den frågan.
Tror jag ska göra det. Be Nicke, ska vi filma en 18-hålsrunda när bara jag och han spelar, så ska ni få lägga coverage eller kommentator på det.
100%. Ja, det blir, alltså det är bara att skicka. Har
det blir,
sjukt
det blir våra auditions.
Ja.
Ja, det var kul, men vi har ändå snackat lite också om vi någon gång skulle kunna träffas och faktiskt köra någon form av runda ihop och så kanske filma lite och lägga ut frontnine på en kanal och backnine på en kanal, och då kan vi faktiskt köra någon sån crossfade också att vi kör, lägger kommentatorspår på. Det har varit superroligt tycker jag.
Det har varit jättekul.
Mm. Ja, det låter helt galet kul.
Mm. Ja då Anders, du har fått en fråga från någon stackare som hade lite frågor kontra Rask, för det var ju något. Jag kommer inte ihåg, vad han hette där?
Hans Westman skickade. Tack för en trevlig podd. Fråga till Anders. Vad är skillnaden mellan original Rask inom parentes old och nya Rask inom parentes new? Och då kan jag, om jag får liksom dra min lilla historia där, så vet jag att de skickade in urrasken, originalrasken för PDGA Approval 2013. Men redan 2014 skickade de in den till. Och det är den som är new. Så vad jag vet så är väl det bara new som har producerats i några större mängder. Den första kanske inte räknas. Eller om det är tvärtom. Att de valde att gå på old eller new. Men det är liksom inte två stycken som har producerats. Däremot så vet jag att på senare år så har den blivit lite softare. Den är inte samma köttkrok, men det går att hitta fortfarande.
Köttkrokarna
finns. They are out there.
Ser man skillnad på dem?
Nej, ja, det kan ju vara en sån grej att men det var efter vi präglade formrummet, för att det var ju nämligen så att den har ju inget tryck, den har ju fräst i formrummet, så det kan ju vara en sån grej att det var då det som var den nya. Men jag kan forska lite till i det, jag känner att jag är inte riktigt färdig. men så är det i alla fall, och det är just, det skiljer bara ett år emellan dem, och det är inga som produceras simultant, så att vi lämnar det där så länge, så kan jag återkomma i den frågan.
Jag pratade med dig Tommy lite innan där, om du var sugen på att köra en liten het bakpotatis till Topic. Och jag tänkte faktiskt att vi var ju lite inne på det i avsnittet med Michelle där, Anders, som ni kommer att höra så sent som ikväll eller imorgon. Eller förra veckan blir det nu då. Det blir helt skevt det här, men i vilket fall som helst. Vi pratade ju lite kring lag SM. Och jag känner att vi behöver avhandla den. För det finns ju en hel del. Jag vet att ni har varit inne på det lite också, Tommy. Hos er. Jag kan ju säga min grej. Jag tycker ju att det är förkastligt att det är så få platser till förfogande för lag som ska kvala in.
Dra lilla bakgrunden här nu då, Ted.
Ja.
Den lilla bakgrunden.
Nej, men hela grejen med lagar som är att det är 16 lag som gör upp om titeln till att vara Sveriges bästa klubb. Eller lag från klubb, tror jag det va?
Yes. Mm.
Och så som det har varit innan så är det ju 10 platser som är direkt kvalificerade. 3 stycken går väl i något form av internkval va? Är det inte så Tommy? Eller det kan komma ut på via styrelsen,
det tror jag. Står alltså i tävlingsstadierna så står det att föreningar som slutade på plats 11-16 i lag SM är kvalificerade för kval till lag SM nästföljande år.
Just det.
Så jag vet inte om det innebär att det är ett internt kval mellan de 6 lagen eller om det är tillsammans med övriga lag som kvalar också.
Men så som det var i år var det i alla fall 13 lag som var klara, och så var det 24 lag som gjorde upp om 3 platser. De övriga 3 platserna. Vilket jag kan tycka är lite konstigt. Om jag hade fått önska nu då. Nu är det här önskepodden, säger vi. Då hade jag önskat att de 4 lagen som går till semi är direkt kvalade till nästa år. Alla andra lag kvalar in. Så alltså 12 platser står till förfogande. Sen hur man lägger upp det rent liksom vad ska man säga? Ja, det är liksom, det har jag ingen superbra lösning på nu. Ett alternativ är ju liksom att göra regionsindelare. Alltså Norrland har en del, Mellansverige har en del, typ västkusten har väl en del och sen Skåne-regionen har en del. Och så kvalar man in där. Det kan jag tycka. Sen vet jag också att det har gått innan via PDGA-rating. Alltså de spelarna du anmäler har också större chans att komma in. Vilket jag kan tycka är lite konstigt att man på en match matchspelstävling har gå på PDGA-rating. För det har egentligen ingenting med det hela att göra. Jag kan förstå liksom grejen. Men samtidigt så är det så här. Vi är ett stort land nu. Det har blivit en extrem explosion och ganska många nya klubbar. Att de ska bli uteslutna för detta. För att de inte kan kvala in. Det är helt bananas tycker jag. Jag tycker att det är, man ska ge alla lika stor chans.
Det är ett nålsöga att komma in där. Och det lär inte bli lättare.
Nej, nej.
Det ploppar ju upp nya klubbar varje månad. Så jag vill säga nästan, om inte vecka.
Mm. Det är det vi ser också, just att när det kommer nya spelare och nya klubbar, så den största förändringen kvalitetsmässigt sker ju inte i toppen. Utan nej. Det är ju på amatörnivå och i kringliggande klasser där som
det fortfarande... Junior nu då? Junior 15, ja, Hjalmar?
Ja, det också. Mm. Men just att jag tror inte, precis som du är inne på Ted, att topp 4, ja, de kanske ska ha en direkt kvalifikation. Men skillnaden fortfarande mellan lag 12 och ett lag som kanske med nöd och näppe inte tog sig till årets lag SM, den är inte stor.
Nej.
Oftast.
Så ja, därför... Jag tror inte man behöver vara orolig heller för att vi inte ska kunna fylla lag SM. Det är ju liksom...
Nej.
Det är ett argument, om det är ett argument sen så gång, så kan jag tycka att det är ett ganska dåligt argument, för att det är, jag menar, vilken otrolig ära att kunna få representera sin klubb i ett lag SM.
Mm. Och det, vi riskerar ju också lite spelarflykt eller och poachning av spelare. Ja, men kom till oss, alltså, vi är klara för SM nästa år redan, vi lovar dig en plats här som ja, men, eller vad fasen som helst. Nej, men det är väl inte mer rimligt att alla klubbar ska ha någorlunda samma förutsättningar.
Mm. Där har jag faktiskt en liten parentes som jag kan tycka också, just det som du pratade om, poachning och sånt, för att det vet jag att det var, har varit en liten sån grej, att just att du köper spelare, att det kan faktiskt komma till det, att vissa klubbar liksom är beredda att betala för att få över vissa spelare. Och som i dagsläget så är det ganska enkelt att bli stödmedlem av en klubb, kostar inte många kronor. Jag kan tänka mig att klubbar till och med kan liksom tänka sig att bjuda på den anmälningsavgiften om de ska ställa upp och tävla för den klubben. Men att man låser vid årets start, alltså när du anmäler dig, vilken klubb du ska tävla för när du signar din tävlingslicens. Alltså den klubben du väljer att signa upp dig för där och då, det är också den klubben du kommer representera resten av året. Du kan alltså inte gå över och spela för en annan klubb i en tävlingssammanhang. Jag vet inte om det är hårt att dra det så, men det är ju ett sätt att komma ifrån liksom de här köp, alltså skohandeln.
Mm. Ja, det är ingen lätt nöt.
Vad tror du, Tommy?
Jag hajar till lite grann på det. Jag tror att det är farligt att säga att vi inte ska få, men som sagt, vara stödmedlem.
Nej, det
men det kan man ju vara som, det kan du ju vara ändå. Men
jag säger inte att du inte får vara stödmedlem. Jag säger bara att du inte kan gå in som stödmedlem och välja över året att du spelar, ja men en tävling spelar jag för Härnösand, nästa spelar jag för Lund. Till exempel, och sen spelar för Härnösand igen. Utan jag kan tycka att du väljer vid årets start, eller då när du väljer att gå in, då, alltså jag kommer tävla för Härnösand i år, eller jag kommer tävla för Lund i år. Precis. Så att du inte liksom hoppar emellan klubbar, för det jag säger inte att du inte ska kunna vara stödmedlem för några klubbar, för det tycker jag är fantastiskt. Jag är till exempel medlem i Onsala nu, och jag kommer även vara medlem i Lidköpings discgolfklubb liksom. Men däremot vem jag kommer tävla för, det vet jag inte riktigt än, för jag kommer inte vara så mycket tävlingar i år. Men
för det tror jag också att det finns ju ingen annan sport där du faktiskt kan representera två klubbar eller två lag under samma säsong.
Nej.
Det går inte. Det gick på min tid när jag spelade fotboll och hockey. Då kunde man spela ena matchen med ena laget och så returmötet med det andra. Men det blir fel, tycker jag.
Ja, jag tycker det.
100%. Definitivt att du ska kunna stötta närliggande klubbar och arbetet med deras banor, absolut.
100%. Alltså jag tycker att du ska kunna vara med i precis hur många klubbar du vill. Det är inga problem, men du ska kunna du ska måste alltså bestämma dig för vilken klubb du ska tävla för. Mm. För det är ju ändå liksom det som är hela grejen då.
Men vi har väl ingen direkt tävlingslicens vi skriver på?
Den går ju eller? Under svenskan i så fall.
Ja.
Men sen får du ju tävla utan både svenskans licens och PDA-licens. Så.
Mm.
Ja, för sen så får du ju skriva in vilken klubbtillhörighet du har när du anmäler dig. Men det är inget som styr att du kan hålla på och ändra, eller?
Nej, men det är väl så på SM-tävlingar och NT, då ska du väl ha svenskans licens.
Mm.
Och där ska du någonstans kunna fylla i, okej, den här klubben tävlar jag för.
Mm.
Så det räcker ju någonstans att det är på det sättet idag också. Att är man, skulle du fortfarande vara medlem i 3 eller 4 olika klubbar så, men vill tävla på nationell nivå, då måste du fortfarande välja en. Och det gör du ju i det steget där du blir, eller skaffar den licensen hos Svenska Discgolfförbundet, som jag fattar. Mm.
Precis. För att det kan jag ju tycka är, alltså precis som du säger, ska du tävla på dem. Om man får tänka den större bilden då, liksom hur vi ska kunna bredda liksom alla tävlingar i hela Sverige och göra det mer alla nationella tävlingar. Just att du låser dig för att du tävlar för den klubben och du gör det och du har den licensen och sånt. Det kommer ju också göra att du måste vara medlem i Svenska Discgolfförbundet, ha en tävlingslicens i Sverige och så ett PDGA-nummer då. Men om vi ska se den stora bilden, kanske ett PDGA eventuellt försvinner om det går som alla vill i USA, känns som.
Jag tror att vi är långt bort därifrån, men ja, man ska aldrig säga aldrig.
Nej, precis.
Mm.
För vi var inne lite på det innan, just att vad är det PDGA har egentligen? De har Worlds och så har de PDGA-numret.
Ja. Ratings och ja, men NT har de väl också, bort i USA.
Mm. Men där ser man ju mycket av proffsen väljer att hoppa över NT-tävlingarna nu, för att DGPT-tävlingarna väger så mycket tyngre för dem.
Mm.
Och där har de ju Championship också. Det har ju inte NT, som jag fattar det.
Nej. De har lite att jobba på, PDGA.
Det kan man säga.
Ja, det är väl uppförsbacke man ska gasa.
Mm. Sen såg jag faktiskt en rolig parentes kring det här med lagar som jag vet liksom inte. Och alltså det här är ingen diss överhuvudtaget. Ta det inte så. Det var bara en lustig parentes som jag läste. Just att, för jag vet ju vad det var, har varit stationerad i Göteborg. Castlewood Disc Golf, som de hette förut, som låg i Slottsskogen. Den klubben försvann. De gick ihop med Magpie Ridge. Och nu då så är de direkt kvalificerade till lag-SM. Det är liksom en sån grej som jag kan tycka känns lite konstig. Jag vet inte hur ni tycker det. Och jag, som sagt, det här är absolut ingen Disney. Får absolut inte ta det så. Jag tycker bara att det är en
frågeställning.
Precis, en frågeställning. Hur kan det vara så? Är det samma klubb? Är det samma liksom... Eller var det några som hoppade av? Eller var det liksom...
Ja, nej, men som jag fattade så gick de ju bara... De, vad säger man? Gick samman.
Integrerades i Magpie.
Integrerades i Magpie, ja, precis. Mm.
Men för så, jag var inne på det med dig när vi satt och pratade tidigare också, Ted, att ja, men det kan ju se lite konstigt ut att Castlewood försvinner och så helt plötsligt så är Magpie där och har en plats. Men det ser man också i andra sporter att om en större fotbollsklubba till exempel köper sig in i någon situationstecken farmaklubbar eller har en samarbetsklubb som man faktiskt köper sig in i, byter namn och ja, men tar över den klubbens divisionsplats. Mm. Så det kanske inte är så konstigt som det kan se ut heller. Men jag ska låta det vara osagt på hur det har gått till.
Ja, alltså jag tyckte... Ja, ursäkta.
Nej, men det faller ju under att i det här att vi tycker att det är ett lite konstigt system. I det.
Minst sagt.
Ja.
Det hade varit kul att få, om jag vet inte om det är någon i styrelsen som lyssnar på detta, men är det det så hade det varit jätteroligt att få en förklaring på hur det fungerar. Om vi skulle kunna få det.
Ja, gärna varför det är så pass många direkt kvalificerade lag också.
Mm. Precis.
Mm.
För jag vet ju också att de låser ju inte, alltså om du anmäler dig på det här med rating, vet jag inte exakt hur det har fungerat, Men ju högre rating du har som lag, desto större sannolikhet är det att du kvar, eller liksom, har en plats in. Men sen också vet jag att det har varit när du sen ska sätta laguppställningen, så är det kanske inte hela det laget som du har anmält rating på som står på startlinjen. Mm. Eller som står i start på tävling. Då blir det också lite konstigt. Alltså det är ett lumskt system. Det är därför jag funderar på om man kanske ska slopa hela rating-grejen faktiskt. För att jag har svårt att se vad det ska spela för roll i ett lag-SM som är en klubbtävling i, som sagt, i en matchspelskonfiguration. Där man dessutom ska tillägga att i den typen av tävling som inte är individuellt baserad nästan till alls, utan att du går hål för hål. Du har ju oftast folk som lyfter sig som kanske inte är... det skräller ju ganska ofta, om man säger så. Mm. I de tävlingarna liksom just... Alltså det ser man ju på pargolfpar som kanske inte är superhögt ratade egentligen. Men sen spelar superbra för man kompletterar varandra på liksom alla punkter.
Mm.
Mm. Ja, du...
Helt potatis, men det är, som sagt, det är lite roligt att kunna använda en plattform och faktiskt kunna nå ut med en frågeställning. Mm. Och vi kan bolla den vidare också lite till våra lyssnare faktiskt, i båda poddarna känner jag. Vad tycker ni kring detta? Eller hur?
Vi har ju många åsiktsmaskiner. Det vore roligt att höra lite.
Ni tar väl med gott samvete emot dem också, Tommy, va?
Självklart.
Mm. Bra.
Så är det gott. Vi fick ju faktiskt en fråga till er, Tommy, kontra det här om någon som spelar Masters som inte ska kunna delta i individuella SM. Och nu tror jag att...
Det här är en het puck alltså.
Ja, det är det. Och min take på det, och det här är alltså bara mina egna liksom tankar kring det, det är att nej. Jag tycker inte att om du ställer upp i Masters SM så ska du inte kunna ställa upp och tävla i individuella. För att om jag ska få utveckla det lite så tycker jag det att det kanske inte, som för mig så känns det som en ära att få spela i en Masters-klass som jag tycker att, men jag har valt att spela där. Jag tycker att det är liksom där jag, det hade betytt så fruktansvärt mycket för mig om jag hade vunnit det, den titeln. Men om jag tror att någon som har liksom och det här är liksom, det här är bara mina egna tankar, men någon som kanske inte, eller som vet att de har en väldigt stor chans att komma ruggigt bra upp i Open också, eller till exempel vinna där, kanske inte tar den medaljen på så stort allvar egentligen. Nu ska jag inte säga att det är så, för jag vet inte hur Christian tänker kring detta, till exempel om han värderar den medaljen lika högt som en Open-medalj till exempel. Jag har ingen aning kring det, men jag kan tycka att man kanske också ska göra sitt val lite kring hur man känner för att göra det faktiskt.
I många fall så, ja, nej, men jag tänker så här att i många fall så måste man göra valet när det har varit på samma tillfälle. Att då får du verkligen välja din klass av val och så spela den. Men samtidigt, ja, jag är lite så där jävlens advokat, vet du, att lite kul ändå skulle det ju vara. Att se om man kan prova sina muskler i Open också. Liksom. Det kostar inget.
Ja. Jo, 600 spänn.
Ja.
Och jag är inte så bitter som Ellat. Det var ett skämt.
Ja. Nej, men lite... Ja, jag är kluven.
Mm.
Men som sagt, jag skulle vilja höra med någon som faktiskt står inför det här valet lite. Vi får nästan ringa en vän.
Christian. Vi sticker ut frågan till Christian Bengtsson.
Det är extremt intressant att höra hur han känner för en sån grej.
Enligt Svenska Discgolfförbundet så har det ju varit en önskan från spelare under längre tid att man faktiskt ska splitta på speltillfällena mellan masterklasserna och openklasserna. Just för att få till att faktiskt ska kunna delta på båda. Så det är, ja, förra veckan var jag väldigt tydlig i vad jag tyckte, men jag blir mer och mer tveksam till min egen åsikt också faktiskt, om jag ska vara helt ärlig.
Det är kanske där jag kommer landa sen också, men jag kan tycka, alltså, en anledning för mig för varför man ska splitta det är ju för att fler ska kunna få möjlighet till att delta, att öppna upp för fler platser liksom, eller för, ja precis, fler deltagarplatser.
Ja.
Och tidsmässigt blir det liksom bättre och du kan ha fler polare och det ena med tre. Och då kanske vi faktiskt hör och häpna. Tänk om det hade varit så gött att vi har haft 10 times en runda om dagen. Boom!
Fett. Ja, visst. Men om du skulle ställa upp i Masters då, Ted.
Mm.
Och så skulle du vinna den. Och så spelar Christian i Open och spelar exakt samma bana och allt det här. Och gör en 7 score bättre än dig. Hur skulle det kännas då då?
Hur långt som helst.
Ja, han får skylla sig själv, tänker du?
Ja. Eller vad då, tänker jag? Han har ju valt att ställa upp i Open. Och jag har valt att ställa upp i Masters för att jag känner att det är liksom...
Vet, men du vet mer att han skulle ha slått dig. Om han hade fått chansen.
Det är väl inte, ja, vadå? Det hade kanske inte gjort. Det beror väl helt på. Det är ju två helt olika...
Ted kanske hade gått för birdien om Bengtsson hade gått för det.
Så kan det vara.
Det,
ja, men det,
ja.
Ja, men alltså, det är en bra...
Alltså jag vet ju att Christian Bengtsson är en typ 100 gånger bättre discgolfare än vad jag är, för det första. Så jag vet ju liksom att jag har ju ingenting att mäta med Bengtsson.
Sjukast har vi bara så där liksom.
Ja, nej, men som sagt, det är en het potatis och det här är min ståndpunkt nu. Jag vet inte hur jag hade ställt mig till om jag hade varit en väldigt mycket bättre discgolfare eller haft mer tid till att spela discgolf och så vidare. Men för mig var det ju helt ärligt, dagen jag fyllde Masters så var det en lättnad. Jag tänkte skönt, nu kan jag faktiskt spela mot personer som har ungefär lika mycket tid som jag har och lägga ner på discgolf och så vidare. Så det, jag tyckte inte alls, det, för mig var det ingen börda överhuvudtaget och jag fyller ingen prestige överhuvudtaget i att det kallas både det ena och det, just det här, hur kändes det att kallas ålders-SM? Alltså jag vet inte, jag tycker att det är ett, när man tänker på namnet efter, det var ingenting jag reagerar på nu, men ja, nej, det var väl inte det bästa. Masters-SM har ju varit bättre med tanke på att det är det som är klassen som man spelar.
Precis.
Mm.
Ja. Kommer vi någon vart?
Är vi lite lättkränkt där?
Vem, jag?
Nej, i Sverige.
Ja, det tror jag nog, faktiskt. Helt ärligt.
Känns nästan så.
Ja. Jo, men det... Ja. Och är det... Ja, men herregud, vi spelar discgolf liksom. Det spelar väl ingen roll. Alltså, det är som... Just Nicke så sa det. Det blir äldre. Det går inte att bromsa liksom. Varenda minut som går så blir du lite äldre. Så att... Det är där man landar.
Mm.
Om du inte liksom tar stamcells fix och tricks.
Men på pappret blir du ändå äldre.
Ja, det är klart det blir. Mm. Sen att du mår som en 15-åring, det är väl en helt annan sak. Liksom.
Skönt.
Ja, det är helt sjukt. Vet du, Mike Tyson var väl nu, i hans comeback hade han väl tagit stamcells förbättring.
Oh yes.
Vad är han? Har han 50 någonting, va?
Ingen aning då.
Han är ju lika rippad som han var liksom, som var 25 liksom.
Han var helt väl sjuk. Typ 18, typ 86 eller något sånt där. Så han kanske är född 60 år. Ja, vad blir det? Skitsamma. Ja, runt 70. 68. 67 kanske. Skitsamma, men det, det är grymt. Ålder är bara en siffra också. Men i discgolf betyder det någonting.
Mm. Men Tommy, jag tänkte att du kan få ta med dig lite av denna topiken som vi pratade om med lag-SM till Elina och Niklas. Du har ju lite varit inne på vad du tycker, men det har varit kul att höra vad de tycker. Så det blir väl vår tillbakabollning då. Vi fick en het potatis, men ni får också en liten het potatis tillbaka. Bara
kasta den vidare. Du bränner i händerna här.
Det ska vi göra. Ska vi se vad de har för genidrag den här gången.
Ja, nej, men det har väl varit lite kul. Alltså, för en sak, jag tycker att det är en intressant frågeställning och det har varit kul att höra liksom lite vad Elina och Niklas har för take på det. Men vi har lite frågor till dig från oss, i vilket fall som helst också.
Mm.
Prodigy Street Team.
Yes.
Vad innebär det för dig?
En samhörighet, eller en tillhörighet, ska jag säga. Mer känslan av att faktiskt tillhöra ett lag. Som jag, ja, men sen min tidigare idrottskarriär, är van vid. Någonting jag trivs väldigt bra i, att få tillhöra ett team. Så det är väl det. En samhörighet på det. Vad sa du? Sa du så något mer?
Nej, och det kommer lite följdfrågor på vad hoppas du att det kommer leda till sen i framtiden?
Nej, men att jag spelar på proffstoren såklart. Mm. Nej, jag skojar. Nej, men någonstans så i längden så, alltså någonstans så gör jag ju det jag alltid när jag gör någonting så gör jag det 110% och jag vill ju alltid bli bättre. Sen om är det jätteskönt att ha folk som tror på en att liksom okej, men vi tror på det, du kan bära vårat varumärke. Och med den stöttningen så blir det en spark i rätt riktning och faktiskt nå sina mål också. Sen har jag ju mycket att jobba på själv i mitt spel också för att bli en bättre discospelare. Men i framtiden så är det klart att jag hoppas på att kunna bli bättre. Och att vara åtminstone bland de bättre spelarna lokalt innan jag fyller master.
Mm. Eller bra mål om något. Du, vi har också några sådana här standardfrågor som vi tycker är roligt att ventilera. Vad tycker du att vi behöver göra för att utvecklas på hemmaplan? Sverige alltså.
Skapa förutsättningar för de som vill bli duktiga tävlingsspelare att bli duktiga. Allt med allt vad det innebär. Allt från banor till träningsmöjligheter och som vi ser i Stockholm nu också med gymnasieutbildning där du faktiskt får möjlighet att spela discgolf. Samtidigt som vi behöver hålla i bredden också. Och där tror jag att grunden ligger i fler, åtminstone 9-hålsbanor på fler ställen. Där faktiskt nybörjare kan börja och få belåda tamp för sporten.
Hur ser du på utvecklingen av våra banor som vi har nu? Är det någonting du tycker att vi borde tillföra?
Mer tanke. För vem är banan designad för? Ska det vara en tävlingsbana där vi faktiskt där det ska finnas en tanke bakom varje kast, eller ska det vara en rekreationsbana där man är där för att liksom få reda på men vad är det vi gör nu? Vad är det för sport? Jag tror att det behöver oftast förtydligas på det. Det är ganska hyfsat tydligt om man jämför bana mot bana många gånger. Men jag tror att man behöver ha den tanken innan man anlägger en ny bana också. Och att då ska det vara, ska man göra en 18-hålsbana för tävling, då ska det vara 18 hål med tävlingsstandard också. Och de ska flyta ihop på ett bra sätt. Sen är inte jag en bandesigner långt ifrån. Men jag kan fortfarande ha åsikter om det. Jag hoppas det är okej. Men sen att det finns fortfarande möjlighet för de som bara vill hänga med polarna liksom och spela 9 eller 18 hål.
Jag är helt enig. Jag tycker också att man ser det på vissa banor. En bana som var liksom ganska nybörjarvänlig från början och så kommer någon in och så ska börja peta lite i det och göra den svårare och så blir det liksom inte den tydliga tanken i banan finns inte där från början utan man liksom försöker mer eller mindre hitta på någonting som inte kanske går och då blir det liksom halvdant istället.
Många gånger kan jag känna, eller jag har varit på några banor bara i år där man har känt att det börjar väldigt bra. Man ser liksom, okej, det här är standarden. Vi har en skogsbana till största del. Hållängden är varierad, vilket är jättebra. Och helt plötsligt så kommer man in, man har spelat 14-15 hål och helt plötsligt så är de resterande hålen, då är det bara utkastade korgar och en tiplatta i backen. Där har liksom tankeverksamheten i princip tagit slut. Man vet inte riktigt vad man vill för spelaren eller vad spelaren ska åstadkomma. Medan vi har hur många fina och bra banor som helst. Jag kommer återigen ta Serpent till i Luleå som ett klockrent exempel. För där har du en bra tanke, 18 hål. Och det är blandad längd. Du har par 3, par 4, par 5. Och det är liksom, där behöver det finnas en tanke hela tiden. Och det är någonting jag uppskattar. För det behöver inte nödvändigtvis göra att banan är svårare, för du kan göra en svår bana genom att bara, men precis som jag sa tidigare, kasta ut en korg och sen inte ha någon fairway och bara sätta en tiplatta 70 meter bort. Men det finns ingen linje och då krävs det fler än 3 kast för att komma fram till korg för att det inte finns någonstans att kasta. Men finns det en tanke med, okej, så här ska liksom se spelidén ut för det här hålet? Och
ska man se det från ett större perspektiv så ser jag att det ska flytta ihop med tanken på resten av banan också.
Mm.
Vilket jag tycker att Serpentil har. 100%.
Hur ser du på det här med att lägga till, eller förkorta tiorna till exempel? Eller just lägga till fler utkast på samma hål?
Jättepositivt.
Mm.
Jag kan säga att det var en sån aha-upplevelse när jag kom till Valbyparken i Köpenhamn. Då hade jag ju spelat kanske 2-3 år. Men där hade de ju tre stycken utkast. Så det var ju liksom bara att vandra framåt till den du kände dig trygg med. Vi blandade och gav lite. Men det var väldigt trevligt.
Jag tror att det är någonting som underskattas att ha integrerade slingor i en pro-slinga.
Mm.
Där du antingen har kortare tidplaceringar eller en annan korgplacering. Det behöver inte nödvändigtvis vara att den är kortare, men någonstans enklare både för säkerhet och logistikens skull. Då.
Mm.
Om man vet att det är en bana där det kommer vara mycket folk, så tror jag att man kan öka flödet på ett bättre sätt. Om man nu har en bana där det finns fler tidplaceringar eller olika korgplaceringar, så kan man någonstans göra det bästa av saken också.
Mm. Och det hör ju också lite ihop med det här med att göra det lättare för unga och för damerna också. För de upplever ju att det i stundtals är tuffa, långa hål för dem.
Mm. Men det vet ju ni som har kids också. Liksom, om ni vill ta med era barn ut på en runda. Ja, men det är ju klockrent om det finns en grundslinga. Liksom, där ni spelar ifrån, och så finns det några kortare tis där ungarna kan kasta ifrån. Mm. Det blir ju inte bättre än så.
Nej,
och som sagt finns det inte så. Det var ju någon, vad heter de, Boogie Couple som har varit ute och gjort det som jag och Elina snackade lite om.
Mm.
Haft med sektioner ut och gjort ett kortare tid bara på. Så finns det inte så kan man göra själv.
Jättebra.
Ja, verkligen.
I många fall så, den finns ju där redan. Alltså banan och fairwayen är ju där någonstans. Det är bara att applicera. Det behöver inte vara så avancerat när det handlar om de där grejerna.
Verkligen inte.
Utan låt det vara avancerat för de som vill ha det avancerat, och så kan man bara förenkla.
Alltså, det är ju inte jättekul att inte ha spelat så mycket och gå på ett par 400-200 meter med ett vattenhål efter 80 liksom. Nej.
Så. Nej. Mm. Du, Tommy, hur jobbar du med din träning inför en säsong?
Inför en säsong så blir det inte mycket annat än puttning.
Nej, du får se, nej.
Jag är inte halvsugen på att gå ut och träna drives i 2 meter snö. Även om jag och Nicke faktiskt fick för oss att göra det en dag i vintras. Stod vi på...
Hade med snöskyffel och skottade en 200 meter fairway.
Ja, eller... Nej, vi stod på en parkering på ett industriområde, eller på utanför en... Jag ska inte säga vart det var någonstans, men... Vad heter det? Sån här teknik butik.
Ja,
stod och kastade. Och det var kul, men det var kallt. Så det blir mycket puttning inför säsongen. Blir det. Lite andra, fysträning. Gym är väl det som oftast sker.
Mm. Skellefteå var ganska tidiga med att hyra gympahallar. För att ha liksom typ stå och driva in i ett nät och lite sådana saker. Nu vet jag tror att de har en mer eller mindre en egen anläggning som de kan gå in och träna. Inte till nu.
Säkert. Det har jag faktiskt dålig koll på.
Mm.
Vi har ju haft, när vi är några från klubben som har hyrt en mindre idrottshall och tränat puttning tillsammans inomhus förra vintern också.
Mm.
Och det är trevligt när man kommer ha lite fler också.
Mm.
Precis.
Då kan man även få lite längd på dem.
Mm.
Det är lite roligt.
Verkligen. Du, hur ser den perfekta discgolfdagen ut för dig? Det här är alltså Åkes fantastiska frågor som vi har snott dem rakt av här nu.
Oj. Den perfekta discgolfdagen. Jag måste nog säga att det är att få spela en 3-4 banor. Några varv på varje. Och bara, om man helst med några teamkamrater eller någon nära polare som också brinner för discgolf. Och få spela på flera olika banor på samma dag. Det är toppen.
Mm.
Ja. En dedikerad dag Bara till njuta och kasta lite.
Ingen Absolut. Telefon som ringer och ingen som jagar ändå.
Nej.
Ja, det hade varit drömmen.
Mm. Ja, det behöver inte vara så svårt.
Nej. Nej, men det är någonstans, jag tycker, alltså, som sagt, jag gillar att göra saker till 100% och då ska man ut på en discgolf, ja, men då spelar jag gärna så många banor jag bara kan trycka in över den tiden jag har liksom. Och ja, bara få samla på mig ny erfarenhet.
Ale var ju magiskt på det sättet. Där var du liksom bara värma upp med blå, gå ett varv på gul eller vit. Helst vit först. Och sen så trösta sig med en gul runda. För man var helt förstörd efter den vita. Så att det var grymt surt att det försvann. Men.
Ja, tyvärr du fick jag inte möjligheten att uppleva det.
Återuppstår det så är det bara att höra av sig så ska vi 100% gå runda. Ska jag försöka lotsa det runt så gott det går.
Det känns tryggt.
Jag har förberedd Anders. Matlådor.
Så vi kan det ser jag fram emot.
Du kan ta med dig grillen och grilla lite på varvet.
Absolut. Nej, men det är det som
du har
är
ju en ny grillvagn nu.
Ja.
Bara släpa den efter bilen.
Nej, men det är det som är så bra med till exempel pulled pork. Vet du. Då kan man liksom bara förbereda den och så är den liksom varm och god i en typ kylbag som man använder som värmehållning istället. Och så bara tar man upp den och drar isär den på plats, du vet. Och så i med lite picklad lök och grejer. Ja, koriander och majo. Oh. Nej, men alltså där har du en bra discgolf då. Vi löser den. Den dagen Ale uppstår, då blir det pulled pork och discgolf för fyra alle.
Signa upp mig bara.
Du är Tommy.
Mm.
Du verkar ju mentalt stabil ändå. Men,
var det skämt lika... eller?
Finns det har du hittat något sätt att kanalisera frustrationen över ett mindre bra kast eller putt eller så?
Ja, jag gjorde det senast i söndags. Då fick jag en spittat på en 4-meters putt och så tog jag en gladeligen en bogey och så tröstade jag mig själv med en trippelbogey på hållet efter.
Soft.
Precis. Då kändes Nej. Det förra helt plötsligt okej.
Okay. Nej, men skämt åsido. Jag är generellt sett extremt dålig mentalt. Ja. Har vi jättesvårt att släppa en dålig prestation. Dels för att jag sätter ganska höga krav och eller hög press på mig själv, vilket jag behöver jobba på. Men det har blivit bättre, speciellt på hemmabana. Ska jag säga, för någonstans, ja, men, som efter den trippelbogen i söndag så vet jag att om jag har de här hålen där jag fortfarande kan lösa biffen på för en okej runda.
Ja.
Sen kommer jag ändå sitta i bilen på vägen hem och gräma mig för att hur bra rundan hade varit om jag inte hade tagit den trippelbogen eller fått den spitta åt den. Men det är väl någonstans där erfarenheten. Vi pratade med Åke i kedja ut här om, för någon vecka sedan. Och han sa ju att erfarenheten gör mycket. Och ja, det är väl bara att få ha tålamod, tror jag.
Mm.
Så lär man sig.
Tålamod är en dygd. Så ja. Är det.
Ja, vad var det för kedja som, eller vad var det för korgar du fick en spitta åt dig då?
Spottetur.
Mm.
Pro Elite.
Mm.
Hann du se mimet innan PDGA Roadman tog bort det?
Nej.
Ja, det var,
vad har han gjort nu?
Ja, det var brutalt.
Okay.
So you think you're having a great round?
Typ. Ja, men du, jag tror jag så. Jo, det var någon GIF, var det inte?
Ja, det var typ en tvådelad. Ovanför var det liksom någon som såg superglad ut. Och så var det liksom en bild på en spottitud. Så stod det så här. So you think you're having a great round? Well, think again. Typ. Det var rätt så brutalt faktiskt. Den togs ner ganska snabbt.
Ja, jag kan tänka på det. Jag ska väl säga, det var inte helt klanderfli den tappinnen heller, men det tänker man inte på där striden sätt då.
Nej, alltså det var ju lite, vi pratade faktiskt det blir ju ingen spoiler nu då när folk har hört avsnitt, men vi pratade lite om det med Michelle också, just att olika korgar har ju olika ja, det beror väl mer på hur du sätter din disk i korgen, tror jag, att korgen faktiskt.
Definitivt. Och där har vi en annan hot take för ett annat tillfälle, att ska det vara standardiserade korgar på typ yes. Disc Golf Pro Tour?
Precis.
Det, tycker jag att det ska vara. Faktiskt. Ja, men det var, jag tror, jo, det var faktiskt på Nate Sextons podd när Germ tog upp det. Just att liksom i basket så är korgen av ett speciellt mått. Sitter på en speciell höjd. Ett field goal är också av ett speciellt mått. Sitter på en speciell, liksom det finns standardiserade mått för det.
Mm.
En discgolfkorg, not so much.
Det finns vissa ramar man måste hålla sig innanför bara, va?
Ja. Ja, men ibland har den ju inte ens fot.
Nej, just det.
Mm. Ja, exakt. Ja,
vi får se vad vi kommer här. Vi har ju fått lite lyssnarfrågor. Det kan vara så att det dyker upp en sån.
Kan jag bara få ta dig innan? Jag slängde ut en story på Kedja Uts Instagram här igår, tror jag det var.
Mm.
Och frågade, men vad tycker alla om hängande korgar? Vi var rörande överens allihop om att det kan brinna i helvetet.
Mm.
Rent ut sagt.
Så är det. Anders, ja. Ja, just det. Det är faktiskt, vi har ju fått lite lyssnarfrågor som sagt.
Kul! Del,
ja, med väldigt kort varsel. Det, jag måste säga stor eloge till folk som bara bombar in lite grejer. Ja, Nicke var ju het på gröten som alltid, kan man säga.
Han känner inte dig.
Nej, uppenbarligen inte.
han ställde sin första fråga i alla fall. När ska du börja kasta Discmania med Nicke?
Ta nästa fråga. Nej, skämt att säga. Det kommer. Jag har inget svar på det, Nicke. Jag är ledsen. Men jag tror inte att det kommer hända.
Nej. Hur, jag kan ställa en motfråga till Nicke då. Hur peppar är han på att nya metatilt kommer?
Han satt och dreglade när jag skickade en bild på en metatilt igår.
Mm.
Och då var den ändå rosa. Hade den varit orange, då hade han väl somnat i telefonen.
Han var... Nej, du, vad tror du om era chanser i par-SM då?
Bra. Tror jag definitivt att vi är med och deltar. Jag fick barnvakt igår. Så än så länge är vi med. Sen prestationsmässigt så högst oklart. Jag såg idag att nya banan, eller nya, den andra banan, en Serpentil, Porscheheden tror jag den heter. Den ser tuff ut, bara av att kolla på hålkartorna. Jag skickade en av hålkartorna till Nicke och sa att jag skulle ut och träna long drives. Då var det ett par tre på 196 meter eller 186 eller något sånt
där. Lite nedför eller?
Ja, det kan vi ju hoppas i alla fall, Anders.
Uppför.
För sen, det såg tufft ut. Långa distanser.
Mm.
Och där skulle vi tydligen spela best score om jag inte har missuppfattat allting. Så jag reserverar mig för en pudel här.
Mm. Men det är väl bra i så fall. Du vet vad Simon Lissott säger när det är nedförshål långt. Det är bättre att kasta putter än att kasta driver.
Yep.
För putter går sjukt mycket längre.
Ja, för vissa.
Nej, jag skulle nog säga att det faktiskt går det för de flesta. Om man ska vara riktigt ärlig. För att en driver som faller ut för får för mycket lågspeeds fade sen. Och så bara fader den ut och dör liksom.
Har du sett mig kasta putter?
Nej, men du har ju rätt bra tryck. Så att det ska inte vara några konstigheter.
Jag får hoppas att jag får en av de drömträffarna som jag får en gång per säsong. Då.
Det är ju nerför så att du kan ju inte göra någon worm burner i alla fall.
Nej, för sig.
Yes, Nicke frågar också vilken disk i din lineup använder du minst och varför är den A2, frågar han.
Det kan faktiskt vara en A2. Oj, vilket dalmål. Shit. Det kan vara en av mina A2, men den har jag bara för att jag har två stycken i samma stabilitet men olika plast beroende på underlag.
Mm. Så är det.
Och sen varför, det är för att jag vet inte. Det är sällan jag behöver skippa en A2.
Nej, precis. Sen undrar Nicke, jag pratade lite med honom faktiskt. Han sa att jag skulle rosta dig totalt, sa han.
Mm.
Men det tycker jag ändå vi har lyckats ganska snällt på att inte göra. Men han undrar verkligen, är A2 en putter?
Nej, det skulle jag väl inte säga. Det är också därför jag har skrivit de gångerna jag har spelat en runda på I20 att jag faktiskt bara har spelat med putters och A2. Annars hade jag bara skrivit putters. Jag skulle väl säga att... Den är ju lite vassare i rimmen, lite mer spetsig. Men samtidigt är den inte heller en midrange.
Mm. En tweener eller?
Det är en tweener.
Är väl lite som Discroft Zone skulle jag kunna tänka mig, eller?
Jo, Speed 4, men den är snabbare än en zone också. Men jag skulle säga att det är mer en midrange än en putter.
Mm. Spännande. Du, vi har en lyssnare här som heter Elina Rydberg från Kristinehamn, står det här.
Hon har hört talas
om. Om du skulle få en egen signaturdisk, vilken skulle det vara och varför är den A2?
För att det är världens bästa disk.
Ja. Så. Vilka är de bästa skorna för discgolf som inte är discgolfskor?
Vad duktig hon är som lägger till som inte är discgolfskor.
Mm.
Ska jag grotta ner mig i det här så kommer vi aldrig bli klara, men så ska jag bara damma om en modell som passar för mig, så säger jag Adidas Terrex 2.
Mm.
Då har jag en motfråga till dig. Mm. Lite här. Jag har också en Terrex, har vi kommit fram till, du och jag.
Mm.
Den heter ju också någonting med 2. Mm. På A, ingen aning vad den heter. Finns det någon modell i Terrex som är liknande uppbyggd som den?
AX2.
Fast som har... vad sa du?
Den som du har, AX2.
Ja, ja, nej, den heter Agravic eller någonting sånt, tror jag.
Agravic, ja.
Mm. Som har pyttelite mindre dubb. För jag tycker att den är lite väl grovdubbad.
Agravic Flow kanske.
Mm. Den är väl lite mer...
Skulle jag säga, den är mer en speed-variant. Mm. Snabbare då, ja. Det är ju terränglöpningsskor vi pratar nu. Så då...
Ja, men precis. Det är jag fullt medveten om. Mm. Den tyckte att den satt hyfsat bra. Sen kan man ju fråga varför Adidas har såna extremt konstiga skostorlekar.
Tredjedelar?
Ja, så vad är grejen med typ 42 tredjedelar? Liksom, man bara så här, men är ni dumma i hela...
Men Salomon har ju likadant.
Ja, men vad är det för fel på japanska centimeter liksom?
Absolut ingenting. För att det är väl det enda måttet som är rätt.
True, exakt. Mm. Tack.
Men det står ju faktiskt en japansk storlek också.
Mm, det gör det.
Det är bara den europeiska storleken som är totalt efterbliven. Ursäkta uttrycket.
Ja.
Men jag kan lägga till det också. Ska ni ha discgolfskor så se till att prova. Köp någonting som sitter bra på foten.
Mm.
Och förklara för där ni köper skorna att det här är ute efter. Så ni får rätt.
Mm. Det finns ju en del olika modeller, men jag tycker att den sulan som Adidas Terrex har, eller den typen av modeller som du säger, tycker jag är ganska bra faktiskt. Den har rätt så bra.
Men har du Traction eller Continental sula på dina?
Jag har nog Traction skulle jag tro.
Att
jag
den är lite styvare, tror jag.
Ja, det är den. Den är ganska styr. För jag har en annan som har Continental sula som också är någon typ av löparsko från Adidas som har varit superbra.
Den vad jag... innebär det här? Continental sula?
Gummiblandningen skulle jag tro, va? Och styrheten i.
Ja, Continental är ju, eller Adidas Continental sula är ju inköpt från Continental. Eller Conti.
Däck. Aha.
Däck. Mm. De är lite mjukare för ja.
Med bra grepp.
Ja.
Mm. Friktion som vi heter.
Exakt.
Coolt. Du, när vi ändå har det på tråden faktiskt. Mm. Det här med underlag när du spelar discgolf.
Yes.
Du har ju så här konstgräs och så har du typ stenplattor och cement.
Yes.
Jag pratade lite med Henke Johansson om det.
Mm.
En grej som de har börjat se lite nu i Onsala, de har ju bytt till konstgräsplattor.
Yes.
Det är väldigt många som har problem med knän. För att vridningen när du gör din plant och sen vrider över, du får sån extrem friktion i konstgräset.
Mm.
Han föredrar, hör och häpna, betong. För att det är snällare mot knäna.
Ja, just i vridmomentet så blir det ju det.
Mm.
Det ser man ju på inom fotbollen också, där du faktiskt spelar med ordentliga dubb på skorna. Att i vridningsmomentet och i riktningsförändringar så är ju risken för vridningsskador är otroligt hög. Så jag kan köpa det. Det man kan göra för det är att faktiskt ha en sko som inte har jättegrova dubb. Men som du säger, friktionen gör ju sin del också. Sen som sagt, du gör 18 kast på en runda från 10.
Ja, visst.
Mm.
Jag tycker mer man ska fokusera, alltså just om man ska fokusera på valet av skor, så tror jag någonstans man ska fokusera på det underlag som man oftast spelar på ute på fairway.
Mm.
Men ja, det, vad gäller underlag, definitivt. Jag personligen föredrar jag konstgräs, men jag har aldrig haft något större problem med knäna så heller. Och upplever inte att jag får men något hugg, oavsett egentligen vilka skor jag har använt. Men känner man att man får det, ja, då är det tufft. Men jag spelar oftast på betong.
Ska jag säga. Det gör inte jag. Jag spelar oftast på konstgräs, eller det vi har här är ju mycket konstgräs. Så jag tycker ju att de nya Adidas-skorna jag har, eller Terrex-skorna, där tycker jag att det är svårare att vrida över, faktiskt. Mm. Jag känner mer friktion i när jag har plantat och ska vrida över. Sen ska jag tillägga att jag har rätt mycket moment när jag spelar.
Ja. Ligger, åt vilket håll ligger konstgräset åt? Mot eller med?
Mot.
Mm. Kan också ha en del i det att göra.
Mm. Ja, det tror jag definitivt.
Inte annat om man frågar Paul Macbeth.
Mm. Och typ några andra som typ höll på att trilla och pin, känns som.
Du får ha med en liten sån här miniflaska VD40 och spraya på hällen.
Silikonspray är ännu bättre, tror jag. Satan, var du inte med friktion.
Nej, men jag tror att det bästa där är ju att ha betong som inte är allt för skrovlig, men inte heller helt slät.
Ja.
Att ändå finns lite friktion, men det ska inte hugga.
Mm. Det som är faktiskt som jag har sett nu också, för det är mycket folk som bygger upp tiorna nu när man har konstgräs. Du har liksom en upphöjd tio mer eller mindre.
Yep.
Det är en grej som jag vet att Claes till exempel, han har en ansats som han går från höger till vänster. Så han kliver upp liksom på. Så yes. Det blir ganska känsligt, och det är många som, eller många, men det finns några stycken som faktiskt tycker att det är, där är ju betong bättre. Och säger Henke också, just betongen som är i USA. Även om inte du har, för det man ser att man breddar eller gör längre tio liksom.
Mm.
Men har du betong så kan du få ner den i marken, vilket gör att du har samma höjd hela vägen.
Yes. Mm.
Så det blir inte alls lika känsligt liksom. Till och med Conrad kan ju ta en ansats på 4,5 mil innan han kan gå på.
Det är så tufft det där också, beroende på, men ser man på, alltså Protease ska ju ha en standardiserad storlek. Sen är ju frågan, är den tillräckligt stor ändå? För vissa spelare. Samtidigt så finns det ett standardiserat mått, så är det ju någonstans någonting som man som spelare måste anpassa sig efter också.
Ale var ju riktigt bra där, Anders, eller hur? De hade ju koniska tees, mer eller mindre. Så att de var ju liksom smalare fram till och så blev de bredare bak till, så att du kunde liksom gå från sidan och göra en insats. Det tyckte jag var
timglasform nästan.
Ja, lite. De var superbra faktiskt. Det gillar jag jättemycket.
Det är toppen.
Nu ursäkta Elina, vi gick ifrån dina frågor där lite.
Ja, vi fortsätter då på Elinas frågor. Vad har du för favoritfärg i allmänhet?
Oj. Jag vet inte. Ja, nästan så. Nej, men rent generellt, jag gillar ju black on black. Ja. Yeah. Så den färgkombon, sen själva färgen i sig, det måste jag nästan säga pass. Men färgkombinationen black on black tycker jag är otroligt hett.
Mm.
Och även just använder sig av olika strukturer. Eller blanka tryck och på matt tröja. Och
definitivt.
Jag gillar kepsar med svarta kepsar med svart söm. Det tycker jag är klint också.
Jag håller på och planerar en stöld av en kompis som har en otroligt snygg keps som har exakt så.
Mm.
Så, ja.
En sån köpte jag på Holy Smoke i Höganäs. Så här barbecue-mecka.
Mm. Oh.
Ja, coolt. Du, hur lägger du upp din discgolfträning?
Fokuserar väl oftast på en sak i taget. Nu är det mycket inspelsträning, för det är där mina brister, eller största brister, finns. Sen ska man ju någonstans underhålla det man är okej på också. Så när jag får feeling så kanske jag går ut och kastar några puttar eller slänger några drives också. Men det är inspelsträningen som ligger nu, och då är det, det är inte planerat till klockan 7 varje kväll, men det ska genomföras åtminstone 5-6 gånger i veckan.
Mm. Snyggt. Då tackar vi Elina för hennes frågor.
Tack Elina.
En annan poddkändis.
Precis. Sen kommer en annan metalkändis här då. Eller en vän till våran podd. min gamla vän Claes Nordin, eller Klabbe. Han undrar, vad kan vi göra för att stoppa att korgar hängs i träd samt annat spex i barndesignen?
Spöstraff. Nej, men jag tycker väl att någonstans så får det finnas någon tydlig gräns på vad som är discgolf och äventyrsgolf i det faktiskt. På tävling då ska korgen stå på backen. Det, jag tror inte att det är många som säger annat än så.
Nej.
Och gör de det så är det fel. Sen vad man kan göra, det får väl införas några reglement i att på tävling då ska korgen stå på backen helt enkelt.
Det, vi har ju varit inne på det. Standardisering kring hur vissa saker ska göras och inte göras. Jag kan tycka att det är helt riktigt.
Blir det toppen på det här avsnittet? Standardisering.
Ja, kanske. Men vad tror du om att ha ett bollhav framför? Som en sån vallgrav liksom. Du... Fattar du sjukt eller? Bara dra en drive bara på 90 meter bollar. Och bara rätt ner i bollhavet på Ikea. Och så får du liksom dyka ner och leta disk en stund.
Ja. Jag vet inte fasen alltså.
Nej. Det börjar tröttheten slå till.
Man måste... Jag lyssnade på hälften ut, Ed, förlåt. Men...
Ja, jag bara sa det, jag tror de har en vallgrav med bollhav liksom innan korgen, det hade varit fint.
Ja,
nej, var ett skämt.
Det hade det.
Det tror jag.
Det största, om man säger spexet jag var med om, eller som jag har sett här uppe i alla fall, det var när jag var i Boliden, då hänger det två stycken rockringar på ett väldigt kort hål, där det egentligen är en stor högersväng. Men det finns också en tajt, rak linje, och där hänger det två stycken rockringar. Och det är bra om man vill träna.
Ska du gå igenom dem först då innan du får gå till korg?
Vad sånt kvadruppelman då?
Kan det inte vara en gånger kvarleva två. Från en sån där diskafan då?
Ja, säkert.
Ja.
Fast spelar man det i skogen typ. på ett berg typ.
Ja, för de som inte vet vad diskafan är så kan de söka på det på YouTube. För det är något av det roligaste man kan titta på.
Mm.
Det är alltså som man kastar sin frisbee framför sig och så springer en snitslad bana. Och så får man alltså då, finns det vissa sådana teknikmoment. Och då, till exempel då, som att man kan kasta genom en rockring så får man liksom gena. Eller så får man då välja att springa runt ett hinder istället då.
Mm. Som skidskytte när man får straffrunda om man missar.
Ja, men ungefär så. Ja.
Men finns det några andra banor som har lite sådär spex för sig? Det borde finnas någonstans va? Kan nog minnas någon, men jag tänker inte nämna min namn.
Ja.
Faktiskt.
Nej, jag kan inte komma på någonting.
Nej, jag vet vilken det är. Och jag tror de flesta vet vilken det är också. Ligger någonstans i Boråstrakten, men jag tänker inte säga mer än så.
Mm-hmm. Mm.
Du har varit inne på den här banan förut, tror jag.
Mm. Ja, visst är det så.
Nej, men standardisering inom discgolfen. Sluta häng korgar i träd. Vi klubbar det nu. Du, Filip Valentin, han har också några frågor. Om du fick snickra ihop ett svenskt hybrid proffs att få över plasket ja, och till nästa Worlds och utmana Lejonmanen, vems av följande delar hade du integrerat?
Så du får oj, okej, okay, jag ska okej.
Okay. Ska ta input. Folks liksom.
Från Sverige alltså.
Mm.
Jag hade tagit Robin Willmans drive. Hade jag gjort, för jag tycker att han har kanske inte Sveriges längsta drive, men han har den längsta med bra precision, om du frågar mig.
Det är backhand fairway eller?
Ja.
Och backhand driver.
Ja, backhand driver. Forehand driver hade jag tagit Kalle Ulvinen. Han har väl en bra forehand då, tycker jag. Det var länge sedan jag såg han spela.
Han har en bra forehand, men han har en helt sjuk backhand också, kan jag säga.
Jo, men nej, vet ni vems forehand jag vill ha? Förlåt, Carl, men jag måste ända till Melke Molin. Det måste jag göra. Jag måste ha Anton Lindsputt. Måste jag ha.
Både innanför och utanför cirkeln.
Yes.
Mm. Approach scramble.
Anders Svärd.
Mm. Putt mid från T. Den är väl ganska självskriven skulle jag säga.
Så.
Ja, jag tycker. Vem har du in mind?
Krille B.
Jag misstänkte nästan det.
Mm.
Men jag måste ha någon som kan kasta forehand också.
Nej, det behöver du inte. Inte på putt mid från tee.
Måste man inte det?
Ja, han kastar ju lika bra anheiser som man kastar något annat. Det är väl det han är.
Ja, men om jag vill ha en skip också.
Ja, det är sant. Nej, du är Tonte Bengtsson.
Jo,
han har inte testat skippen någon gång.
Jag måste nästan göra det. Man ska inte underskatta de kasterna så.
Det är nämligen så här också att han har lagt in en twist här. Att du ser också väldigt en swag. Då kanske du kan få in Bengtsson då.
Om vi tar Bengtssons swag. Det gör vi. Definitivt. Men vad sa vi? Backhand?
Putt mid från 10. Vem har en riktigt bra putt? Putterkast och mid från 10. Du kan faktiskt få ta Carl Ulvinen här. För det kan jag...
Det var så länge sedan jag såg honom spela nu.
Alltså hans rockkast från 10 på 120 meter är ju ändå liksom helt störda.
Då tar vi det.
Mm.
Har vi missat någon nu?
Nej.
Där har vi en världsstjärna in the making.
Jag tror. Ni får klona er själva. Ni får ta varsin del från vad jag alltså. Tryck in. Victor Nilsson, han ställer en fråga till Tommy som är skoexpert. Han får bara spela discgolf i resten av sitt liv med två stycken olika skor.
Mm.
Troligtvis två olika skor och en på höger och en på vänster skulle jag kunna tänka mig att han syftar på. Vad hade du valt för några och vilka fördelar har du försökt hitta i två olika skor? Typ en med bättre grepp för plantfoten till exempel.
Två olika par, antar jag att han menar då.
Ja, jag skulle tro det.
Jag hade valt Terrex 2 från Adidas. Dels för att den är lite mjukare än kanske vad gemene man hade upplevt som bekvämt i mellansulan. Men jag tycker att den är otroligt bekväm att gå i länge.
Mm.
Den har det optimala enligt mig i yttersulan, att den inte är för grov men heller inte helt slät och som en typ en vanlig löparsko är. Så den hade jag valt med Gore-Tex. Hade jag gjort. Sen vill jag ju ha en sko som inte har Gore-Tex också. Och då hade jag valt... Ska vara tråkig att säga samma utan Gore-Tex? Nej, det ska jag inte göra. Då hade jag faktiskt valt en Merrell-sko. Som heter Skyfire. Som jag håller på att testa just nu. Men jag hade velat byta ut yttersula på den till en Vibram-sula istället som är lite mjukare.
Mm.
Men är skomodellen
lite, i sig. Blir den så lite hal eller?
Nej, men den blir lite hård. Blir den så på hårdare underlag så... Jag skulle inte spela med den när det är mycket grus och sånt. Nu kanske inte är jättemycket grus på discgolfbanan, men... Nej. Jag hade velat haft en lite mjukare yttersula på den.
Mm.
Just för kunna känna mig helt safe. Men på gräs går det kanon. Ja, det är väl dem. Och varför, ja men det första jag kollar på egentligen, det är passform. Sitter den bra på foten? Är den bekväm? Jag vill inte ha en jättehög om man säger sulhöjd på skorna för att det blir instabilt. Jag vill vara nära backen, men ha en bekväm sko och gå i.
Mm.
Sen håller den en månad eller håller den 6 månader, jag det rör inte mig i ryggen i det fallet.
Jag håller med dig. Så är det. Sen har vi också en given fråga som är standard när det kommer till Victor. Jag tycker att den är superbra. Vilken är den sämsta, minst uppskattade disken du bägar? Samt den bästa disken du inte bägar?
Om vi börjar med den bästa disken som jag inte bägar så måste det vara MX3. Otroligt trevlig bidad midrange. Ja, nästan åt rockhållet fast ändå inte. Eller rock 3 ska vi säga. Men den kastade mycket förut, men jag har otroligt svårt att kasta diskar med bid i dagsläget. Jag, på grund av diabetesen så sväljer jag upp ganska mycket i i händerna när det är varmt. Och då gör bilen inte gott, tyvärr.
Ja.
Sen den sämsta risken som jag faktiskt bägade fram tills nu, det måste vara X1, för den används aldrig i princip. Mm. Den har man där bara för att den inte tillverkas längre.
Mm. Vad är X1 för någonting? Om du ska...
Ja, men det är väl Prodigys svar på stiletto typ.
Ah, okay. Mm. Riktig superöverstabil köttkrok.
Ja. Men den får följa med på när man åker till husen, då får den följa med.
Mm.
Gött. Du är stark och fimmel.
Mm.
Vad var det som motiverade Tommy att starta en podd?
Nicke.
Det var inte vad, det var vem.
Mm. Nicke har berättat den här i våran podd tidigare, men han skickade ett mess till mig en dag och bara, ja men fan, ska vi starta podd? Och jag hade ju gått i tankarna tidigare liksom, eller sökt efter en svensk discgolfpodd framförallt, och kunna lyssna på, men insett att det inte fanns någon, och tänkte att men, det borde ju någon ta tag i. Och sen som ett brev på posten så kom Nickes mess, och då var det inte annat än att bara köra igång egentligen.
Mm. Men det känner vi ändå sen innan, du och Nicke, eller?
Ja. Jag vågar inte, eller jag minns inte hur. Vi var inte jättenära just då, men vi kände varann fortfarande. Alltså vi hade ju spelat tillsammans och mycket sånt. Och vi kom bra överens. Sen har ju våra vänskap utvecklats otroligt också.
Mm.
Under den här tiden. Så det är väl, om man ska ta någonting positivt från medpodden, så är det ju den relationen.
Mm. Mm. Det är häftigt.
Fantastiskt.
Det är sjukt vad det öppnar upp nya bekantskaper, måste jag säga. Alltså, jag menar, vi har ju aldrig suttit här och pratat annars.
Nej.
Så att det är rätt häftigt faktiskt.
Och massa roliga gäster de har fått prata med. Och...
Mm. Ja. Man växer sitt community ganska rejält, och det är riktigt häftigt. Alltså. Det är nog det roligaste, om jag ska säga någonting som jag tycker är superroligt med detta. Det är att träffa allt folk, eller få sitta och prata. Mm. Alltså privilegiet att få sätta sig ner och prata med folk. Bara så här.
Ja, men och det kan vara lyssnarinput. Alltså, vi får ju dagligen PM, ja. Så det är superroligt. Så fortsätt med det.
Hur känner ni? Det måste också vara så, Tommy, eller att ni känner liksom att så fort man får liksom lite feedback eller någon... Ja, det är ju...
Feedback är ju en gåva från Gud, höll jag på att säga. Ja. Det är otroligt, otroligt viktigt för ens utvecklande, men även för ens bekräftelsebehov också. Mm. Att faktiskt veta att man gör någonting som är bra.
Mm.
Ja, så det är otroligt roligt. Här. Och precis som ni är inne på, communityt, att man bara utökar sitt eget community med folk man nästan dagligen pratar med och byter ord med. Så nej, helt fantastiskt. Och det uppskattas verkligen när folk kommer fram och man bara nämner en trevlig podd. Det är ju bara så här.
Mm.
Det är guld. Det betyder jättemycket.
Mm. Ja, det var du ute efter, Anders, när du var och spelade Västgötatorerna. Att folk kom fram och pratade med dig.
Det var riktigt kul, faktiskt.
Mm. Så är det. Du, Tommy, vi har ju en spellista på Spotify.
Mm.
Det har du säkert missat. Men,
nej, jag har hört att ni har nämnt den. Jag satt i bilen på väg till Wasteland när Anders drog lite rocklåtar och han fyllde i en och annan. Och jag fastnade lite grann.
Mm. Kul.
Bra tips.
Yes. Du, jag tänker att du ska fylla på den med 5 låtar från dig.
Så. Oj.
Mm. Det är en sån liten grej som vi tänkte att vi ska börja köra nu. Alla gäster ska få smaska in 5 låtar i spellistan så vi växer den. För det kan vara rätt kul. Se kul. Vart den tar vägen.
Mm. Verkligen.
Gött. Sen har jag fått ett tips som jag tänkte dra vidare. Daniel Pers, han tipsade oss om en öl som heter Primavera från Remmalöv. Och det ligger, det är alltså en spring ale från ett bryggeri i Eslöv i Skåne. Den är kryddig, den har en fruktig smak med inslag av ljust bröd, banan, korianderfrö och ananas. Tyckte den lät riktigt soft. Han sa det, ni som gillar koriander, den här var ju magi. Så. Så, ja. Lite kul att man får sådana. Så det
är lätt nästan sponsrat. Så vi vill ha några flaskor.
Ja, hör ni det? Remmalöv, skicka hit ett flak till Anders och mig. Det har varit fint. Mm. Mm. Men gud Tom, är det något mer du vill tillägga hos oss som du känner att du...
Nej, jag egentligen bara tacka för att jag fick komma. Otroligt privilegiet att få sitta och snacka lite discgolf med er.
Ja.
Super. Ni gör ett fantastiskt bra jobb.
Tack. Tack detsamma måste jag säga. Alltså det har varit superkul att faktiskt få sätta oss ner och prata lite mer med dig. Det är kul. Kul att lära känna folk på ett lite annat plan.
Verkligen.
Plugga dig själv. Det gör du varenda vecka, men du får plugga dig själv här också.
Oj.
Vilka är du tacksamma till och vilka vill du...
Nej, men såklart jättetacksam till alla lyssnare som lyssnar på våran podd också. Framförallt stort tack till Nicky och Elina. Och stort tack till er som förgyller mina öron varje vecka.
Gött.
Med den glädjen.
Verkligen. Ja, då har vi liksom brötat av det här avsnittet också. Jag tror att vi kvalar in på ungefär 1 timme och 46 minuter, Tommy. Så att det var inte fy skam. Det var gött.
Det är nog våran snittlängd ungefär, tror jag.
Det börjar bli det nu.
Det blir bra.
Ja, så det är fint.
Ja.
Ja.
Men, Mala kan vi.
Det kan vi. Det är gött. Men vi tackar alla ni som lyssnar på oss. Det är superroligt. Fortsätt gärna med det. Och sen kan vi faktiskt outa Anders att vi har... lite schysst swag på gång nu. Det är Tommy som ser. Men de här muggarna kommer komma ut till försäljning. Vi har fått en limiterad utgåva på 10 muggar som kommer komma ut. Det lägger väl ett inlägg om det lite senare.
Riktigt fräscha. Fantastiskt vacker.
Oskar, våran grafiska designer som har styrt upp. Han har ett eget litet, vad heter det Anders? Sublimering, va?
Jajamän. Ja, det är helt sjukt. Alltså, det behåller liksom det blanka. Det går in i ytan på något magiskt sätt. Jag fattar inte hur det går till. Men det blir sjukt.
Trolleri.
Ja.
Är det? Det är Tobbe Trollkarl som är där och fixar till det lite.
Ja, riktigt läckert.
Men gött då. Så vi hörs igen nästa vecka. Blir det väl, va? Med... vem får vi se? Eller vad? Eller hur? Eller
vilket? Jajamän, det märker vi.
Yes. Men tack igen Tommy. Superroligt.
Yes.
Tack så mycket hörni.
Har det gött.
Ha det gött då.
Puss puss.
Hej
hej. Hej.
Hej och tack för att ni lyssnade på denna veckans avsnitt av Lätt snacka plast med Anders Torstensson och Ted Sylén. Vi vill passa på att tacka Björn Wennerborg för hjälp med jinglar, Oskar Gäster för hjälp med grafiken och vi vill återigen rikta ett stort tack till våra Patreon-supporters. Era bidrag hjälper. Om du också vill bli Patreon, gå in på patreon.com/letssnackaplast. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det fint så länge. Hej då!